Fas 3, en satirpodd från P3.
Jag vet inte om du skojar med mig eller vad fan du sysslar med.
Michelle Eriksson.
Ja, och jag är inte bara naken, jag heter Rolf Jonsson.
Elin Almen.
Jag hade ju en bokstavskombination när jag gick i skolan.
Och producent Olle Palmlöv.
Och det är det som har gjort mig till den mönstermedborgare jag är idag.
Det har pratats mycket om kombilotteriet och de har fått mycket skäll, skit och attack. Och när den här ilskan kokar i samhället så är det fler och fler som lyfter och förespråkar metoden lågaffektivt bemötande. Men frågan är, skulle samhället verkligen bli bättre om vi alltid praktiserar just den metoden?
Välkommen till kombispel.
Välkommen till kombilotteriet.
Ja, vad bra. Jag har läst massa i tidningen här och ni har fått massa skäll. Ja, de här säljmetoderna och det.
Ja.
Men jag håller verkligen inte med dem. Så att jag vill bara ringa och liksom peppa er lite grann.
Nej men, vad fint av dig.
Ja, min gammelmormor hon vann ju pengar en gång på det här lotteriet. Och det har man ju inte pratat så mycket om.
Nej, precis. Det är ju det. Jag kan inte kommentera så mycket om det här.
Ja, men jag vill bara peppa på.
Ja, och det var jättefint av dig, verkligen. Verkligen tack. Ska ta det här med mina kollegor också.
Ja, det som är så bra just när ni sålde på den här lotten till min gammelmormor, att hon är ju så dement, så jag och brorsan, vi kunde ju ta då pengarna utan att hon märkte det. Hennes vinst alltså.
Okej, jag förstår.
Så det var ju så härligt så att nu är jag nere i Barcelona här och vilar upp mig lite grann. Så det är härligt. Och sen har vi lurat in henne på hemmet då.
Okej. Det var ju märkligt, men jag fattar.
Alltså hon körde ju lite lågaffektivt bemötande mot dig också, Kjell.
Ja, det gjorde hon ju.
Hur hamnade vi här? Alltså, vi tar det från början. En gång i tiden så var det ordning och reda och inte minst barnen visste sin plats.
Slå boken. Börja på dagens läxa. Fusk!
Ja, det var liksom inget snack om vem som bestämde, men det var då.
Skolan har många problem och det här är kanske ett av de absolut värsta problemen idag. Det är att man som lärare inte känner att man har auktoritet i klassrummet. Att man kan bli behandlad i princip hur som helst. Man blir kallad glåpord. Man kan få en spottloska på sig.
Kjell Eriksson och Elin Almen, hur bråkiga var ni som barn?
Börja du då.
Ja. Jag hade ju en bokstavskombination när jag gick i skolan. Jag var ett MVG-barn.
Ah, ja.
Nej, men jag var,
vilken fin bokstavskombination.
Ja, när jag var duktig.
Och jag hade ju folk som förföljde mig och som hackade på mig. Och då fick jag ibland raseriutbrott. Med all rätt tycker jag.
Okej, var det så att de tyckte det var kul att reta dig för att du var killen som fick raseriutbrott?
Nej, utan det var för att de tyckte jag var tjock. Och då blev jag arg. Och då välte jag en gång, kom jag ihåg, alla bänkar i klassrummet. Men ja. då blir det ju repressalier för mig då såklart.
Jo, men det finns ju två vägar där ur en mobbares synvinkel. Antingen så liksom tycker de att killen säger ifrån, vi lämnar honom. Eller tycker de, tjockisen, han är rolig när han blir arg, vi fortsätter.
Det kan ju ha blivit en ond cirkel av det, ja.
Gud, vilket mörker som också öppnade sig plötsligt.
Och jag var sån, jag tyckte själv att jag var rolig, men många lärare uppfattade mig som jobbig. Så jag blev ofta utkörd från klassrummet, fick sitta hos rektorn och göra läxor. Jag störde på musiklektionerna tydligen så mycket så att skolan hörde av sig till min pappa så han fick komma och vara med på musiklektionerna bara för att jag inte skulle störa och det var så jävla pinsamt. Det var jättepinsamt.
Sjöng din pappa med?
Ja, han sjöng jättehögt då bara för att liksom göra bort mig. Det var ju skitjobbigt men
bra straff.
Ja, det var bra straff men jag lärde mig veta hut och jag lärde mig var gränserna går någonstans och det är det som har gjort mig till den mönstermedborgare jag är idag. Dagens fråga i fas 3. Leder vuxenvärldens reträtt oavkortat till barnens tyranni? Alltså att vi får hundratusentals små lillhimlers skapade av aningslöshet. Flera medier, bland annat SVT, rapporterar om killen som stängts av från sin älsklingssport, fotboll, i flera månader. Med killen trixandes med en fotboll i bakgrunden så berättar hans mamma och pappa så här i en tv-intervju.
Nej, den här säsongen, den är ju körd. det inte blir det någonting nu. Han har ju missat alla kuppor och hela sommarlovet. Han har suttit och kollat med kompisarna och spelat.
Eller cykla hem när träningarna har börjat.
Så att den här säsongen, det är ju bara att kasta den.
Men vad är det då som har hänt? Alltså tydligen så är det något bråk som sägs grundas i okunskap.
Du ska arbeta med på rätt sätt.
Och vi har ju varit väldigt tydliga med att berätta hur man ska bemöta, ja, och inte och sådär. Och haft flera möten om det med ledarna.
Det är okunskap. Det är det handlar om. Mm.
Ja, och så är ändå avstängd, så det är supersorgligt. Och det, men man får höra att det är okunniga fotbollsledare som ligger bakom avstängningen alltså. Men man är ju fortfarande nyfiken på vad det som har hänt rent konkret, eller hur? Vad tror ni?
Det låter ju som att då de tycker att han har betett sig jobbigt då.
Ja, så här ligger det till. I mitten av maj så slog killen under ett vredesutbrott till sin tränare. Och tränaren vill att killen ska be om ursäkt. Då får han komma tillbaka och spela med laget. Men föräldrarna är mycket tydliga med att någon ursäkt inte kan komma på tal. De anser nämligen inte att det är hans fel att tränaren fick en smäll, utan att det är tränarens fel att killen slog till honom. Tränaren har inte hanterat killens och hans NPF-diagnos på ett värdigt sätt.
Mm, är vi någon slags domstol här nu? Vi ska avgöra det här.
Ja, det är domstol i bättre. Vi backar 15 år i tid.
15 år i tiden. Jag kan ju känna igen mig, men jag klubbar aldrig till någon lärare eller någonting sånt. Men känslan att man nästan skulle, att man är nära så att säga, av, på grund av någonting. Så jag skulle ju, nu kommer jag låta jättepräktig här, jag skulle vilja bryta upp det här i små legobitar. Nej, men när man liksom tar varje problem för sig. Och där måste flera säkert be om ursäkt på vägen. Det är säkert så att den här tränaren kanske också måste be om ursäkt. Men det måste han också göra. Jag tror att det är så här, man måste ta det stegvis. Säger man att någon är tjock i skolan, då blir jag ju arg och ledsen.
Ja, det här var ju du så att säga.
Ja, det här är jag.
Det här var ju personligt.
Ja, det är personligt. Nej, men hänger du med? Men jag har ju inte rätt att välta bänkarna i klassrummet. Så jag förstår ju att de blir arga på mig om jag gör det. Även om någon säger att jag är tjock.
Men vad säger då fotbollsförbundet om det här? Jo, de är teamkillen som fick raseriutbrott. Daniel Kortobius på förbundet, han säger så här.
Barnet ska stå i centrum. Oavsett om du har en diagnos eller inte, så är det liksom barnets förutsättningar och barnets behov som ska på något sätt tillgodoses. Det gäller att prata mycket mindre. Att kunna ge korta, koncisa instruktioner när du tränar barn och ungdomar.
Ska inte lagen vara glada att de överhuvudtaget har en tränare? Säg att han jobbar som försäkringstjänsteman, den här tränaren. Vi hittar på det till exempel. Så kommer han hem med lite trött och så ska han ta fotbollslaget. 25 stökiga ungar. Och då förväntar sig fotbollsförbundet att han ska vara utbildad i att hantera barn med diagnoser. Alltså, är det inte lite ledande fråga? Lite väl högt ställda krav?
Nej, men jag tycker nog faktiskt, jag tycker att det är vuxnas ansvar hur barn beter sig. Det är därför jag inte jobbar med barn. Auktoritära vuxna, det kanske var en bra grej för 100 år sedan, men nu har man ju kommit en bit på vägen och hittat nya metoder.
Fler barn med NPF-diagnoser skulle orka gå till skolan om lärarna använde en metod som kallas lågaffektivt bemötande.
Det låter spännande, vad är det för något?
Det här är, och nu citerar jag, en metod utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Och barn är aldrig jobbiga, bara känslostarka.
Vi såg den här backen, inte alls så brant. Vi såg den här barnbacken, jävla hora.
Så är det tydligen en dansk snubbe som heter Bo Hejskov som vill ge oss det här. Och så här lät den här gästade Malou von Sivers i TV4.
En elev kommer fram och spottar läraren i ansiktet. Vad gör man då enligt den här metoden, det här bemötandet?
Det är inte så mycket att göra. Du har fått spottlosken i ansiktet. Vi ska ju inte börja ta tag i eleven eller något, för det har ju redan hänt.
Vilken pragmatiker.
Det har redan hänt.
Ja, och han går vidare så här. Om en elev börjar kasta stolar och bord omkring sig i klassrummet, så är det enligt Bo här då, av yttersta vikt att läraren inte säger ifrån och försöker stoppa eleven, utan istället så...
Du måste lämna eleven själv i den situationen. Som,
men vad menas med det, lämna eleven själv?
Att vi tar
själv
ut alla de andra, och sen får han ju vara kvar i klassrummet och kasta klart. Det tar några minuter, sen är det färdigt.
Vi tar bara några minuter, Kjell. Hur var det när du kastade bort?
Det var det jag kastade.
Sen är det färdigt. Utöver då att någon måste städa upp klassrummet och kanske betala för skadegörelsen. Han gör det ganska lätt för sig.
Vem fick städa när du hade kastat bord?
Jag tror faktiskt att jag fick plocka upp dem. Det var, för så var det på den tiden.
Ja, då fick du lära dig veta hur.
Jag fick lära mig att det man förstör får man fixa till.
Det är lite förnedrande när man har varit arg och kastat ett ägg i väggen, så får man stå där och tvätta bort.
Ja, men på ett sätt tror jag att det är ganska bra. Jag kan säga, för jag är ändå, jag har ju inte slängt några stolar nu på ålderns höst.
Men vad spelar det för allt? Stolen är redan slängt.
Men däremot, det är en sak som kokar i mig när jag ändå kan höra den här dansken, och det är att när jag blir arg, för det kan jag bli, då är det så jobbigt när man inte liksom får någon tillbaka kaka. Man vill ju ha lite motstånd.
Du vill fightas då?
Nej, men lite fight vill man ha. Och får man ingen fight, då blir jag nästan ännu argare. Så jag tror, hade jag idag fått ett raseriutbrott, till exempel här inne i studion, och bara kasta...
Skadan är skedd nu.
Nej, men då, och så hade ni gått ut så här sakta och bara oj, 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 och gått liksom till Sveriges Radios direktion och sagt, när Kjell har ju fått ett utbrott igen nu, han håller på och river Studio 34. Då, och så hade den liksom bara bestämt sig för att han ska hålla på tills han är klar. Då hade jag säkert stått här i 2 veckor.
Det är som kokar. På skolgården ibland kunde man se någon som bara okej, men då går jag. Och så var det ingen som följde efter. Så vände sig och bara, hallå, jag går.
Men det är klassiska med föräldrar man ser ofta. Barn som vägrar följa med sina föräldrar ifrån en affär. De bara står så här, jag stannar här. Och sen säger föräldrar, okej, då går jag. Och nästan aldrig går ju föräldrarna, och det vet ju barnen om. Så de kan ju låtsas gå runt ett hörn, men sen står ju föräldrarna kvar där bakom hörnet för att de vill inte släppa barnet. Vad föräldrarna bör göra är att de ska verkligen gå ordentligt, sticka hem. Lämna barnet ensamt, för då lär sig barnet nästa gång. Fan, pappa eller mamma menar vad de säger. Det blir konsekvens om jag trilskas och jävlas.
Sen 10 år senare när barnet bor kvar på gatan, då kan de komma. Förstår du nu att jag menar allvar?
Exakt. I Malous studio, utöver Bo Hejslov, så finns läraren Isak Skogstad som invänder lite lätt mot det här att eleverna bara ska släppas fria och kasta möbler i klassrummet. Men hör bara hur föredömligt effektivt och vetenskapligt som han näpsas av dansken.
Det är ju en potentiell livsfara att kasta möbler i ett klassrum.
Nej, det är det inte. Vi har inga kända dödsfall i möbelkast.
Vi har inga kända dödsfall i möbelkast.
Bara några okända.
I möbelkast.
Kjell, visst har du ringt och snackat med den här dansken?
Ja, jag har ju ringt den här dansken.
Hej, det är Bo.
Ja, hejsan. Rolf Jonsson heter jag här. Jag är fotbollstränare bara och bara vill undra en liten snabb sak bara om det är okej. Okay.
Ja, absolut.
För att jag har haft en klass här och vi har tränat fotboll precis här, och jag har ju kört stenhårt på den här lågaffektiva metoden. Mm. För de började bråka, det i ett gäng i det här laget som har kraftiga diagnoser, om jag får säga så. Mm. Och nu har jag då backat och så gick jag bakåt och så gick jag bakåt och bakåt och bakåt, och nu är jag inlåst i omklädningsrummet och nu härjar de fritt där utanför.
Ja, om det inte funkar, gå tillbaka och titta på vad var det som gjorde att konflikten uppstod från början. Och sen nästa gång går vi in och strukturerar bättre för att undvika det. Så det är liksom en kvalitetssäkringsmodell som heter hantera, utvärdera och förändra.
Ja, det här låter svårt. Ja, för att nu har de ju börjat hänga upp mina kläder upp i de här romerska ringarna, så att jag...
Ja, du behöver nog gå ut och avbryta. Det tror jag absolut är nödvändigt. Ja.
Men vad ska jag säga?
Lektionen är över. Du får avbryta lektionen. Du kommer inte igång med en lektion på detta nu.
Nej, jag får prova här. Ska jag se här. Hallå? Om ni bara lugnar er lite grann. Var det för högt eller?
Jag vet inte om du skojar med mig eller vad fan du sysslar med, men du ska ju gå ut fysiskt och säga nu är lektionen över. Och sen får du gå till sitt och sen får du ta reda på varför det hände. Och sen får du göra det bättre nästa gång.
Ja, jag kämpar på här då.
Ja,
jag kämpar på. Ja, tack så jättemycket för hjälpen. Tack.
Men nej, jag tyckte han inte riktigt höll sig till låga, för att när han var lite passivt aggressiv, han bara, skojar du med mig?
Ja,
men jag tycker han inte höll sig till sin egen medicin.
Nej, men det som är intressant är det som skiljer...
Jag tar med kluven tunga.
Men det som skiljer en svensk och en dansk är att en svenskar kan ju säga då i telefon, skojar du med mig? Mm. Men han liksom lägger till skoj. Skojar du eller vad fan du håller på med? Just tänk det. Att en dansk alltid får lite du fan du håller på med.
Och sen brukar de säga en sak också. Computer. De får alltid in computer.
Ja, computer.
De är så stolta över att det heter dator på danska. Computer.
Jag tänker att det också verkligen är, det är verkligen att förlora sin värdighet. Om du på riktigt hade hållit den här lektionen, de har hängt upp dina kläder i ringarna, så du är uppenbarligen naken också.
Ja, det är, ja.
Och så ska du gå tillbaka efter det här och bara säga lektionen är över.
Ja, och jag är inte bara naken, jag heter Rolf Jonsson också. Kan jag tänka en naken Rolf Jonsson kliver ner och säger lektionen är över.
Du hade inte vunnit pondus.
Nej, då hade väl Patrik Sjöberg dykt upp. Om man är naken där och är du här för att träffa ett barn, och sen hade man väl blivit misshandlad.
Det är verkligen höjden av lågaffektivt också att låta sig misshandlas.
Kanske låna från sjukhusbiblioteket Bo Helskovs bok eller någonting.
Smart. Ja.
Det här med lågaffektivt bemötande, jag tror att det kan vara bra. Det beror lite på vilken situation. Till exempel en psykolog, toppen ju att de använder lågaffektivt bemötande. Det hade varit lite konstigt om de hade gått med i känslan i rummet, så att säga.
Ja, men
då skulle ni skilja er och jag kommer aldrig hitta någon. Då kommer jag ensam resten av livet. Däremot finns ju andra situationer när det är dåligt. Jag har faktiskt sett ett exempel på det här. Det var en tjej som ut och gick med två schäfrar som bara skällde och var helt galna. Då satte hon sig ner på knä framför schäfrarna och så sa hon: om ni ska hålla på så här när vi är på promenad, då kan inte vi gå på promenad. Det funkade inte.
Det funkar inte.
Otroligt bra.
Ja.
Men oavsett så har ju det här lågaffektiva bemötandet, det har implementerats i många skolor. Då kan man fråga sig, har det varit en ren framgångssaga?
Ljusta grundskola har haft en kraftig ökning av hot och våld från elever efter att personalen börjat tillämpa en metod som heter lågaffektivt bemötande vid misskötsel från eleverna.
Enligt Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud i det här fallet, Irene Siverts, så ökade antalet tillbud kraftigt när Ljusdalsskolan började tillämpa lågaffektivt bemötande. Från 4 tillbud ett halvår till ungefär 50 nästa halvår.
Det har fungerat innan, så att vi kan inte se någon annan anledning till att det är det här. Förhållningssättet att man okej säger till, men händer ingenting så går man därifrån.
Men tillbud, vad då tillbud? Vad är egentligen ett tillbud? Att de kastar sudd på varandra då, eller?
Ja, nästan. Här är några exempel från tidningen Arbetsskydd, där lärare i Hjulstadsskolan har berättat lite vad de har varit med om i skolan.
Jag står i dörren till matsalen. En elev i årskurs 9 knuffar mig med kraft bort från dörröppningen så att jag slår bakhuvudet i väggen. Eleven fortsätter in och tar mat.
En elev tränger sig in på min lektion med våld. Jag ringer efter hjälp och eleven hotar med att han ska hugga mig om jag begär hjälp.
En elev vill inte arbeta utan spela spel på sin iPad. När jag försöker ta den så hotar han med att han vet vad jag heter och att jag ska passa mig. Han kommer att vänta på mig ute på torget.
Efter det här halvåret så krävde fackets skyddsombud att skolan skulle upphöra med att praktisera lågaffektivt bemötande.
Är det inte ändå någon form av gudomlig rättvisa på ett sätt att när de barn som är frukten av Bo Helskovs ideologi, att de nu tar sig över sundet och skjuter ihjäl danskarna?
Den var grov. Och om det är någon dansk som blir arg så säger vi, ta ett steg tillbaka bara.
Det där står inte Sveriges Radio bakom.
Ta tillbaka det! Ta tillbaka det!
Jag tar tillbaka, givetvis, ber om ursäkt, pudlar. Dagens fråga i fas 3. Leder vuxenvärldens reträtt till barnens tyranni?
Jag skulle önska att man var lite lågaffektiv mot det lågaffektiva. Förstår du? Så att man inte går för långt. För jag kan också se att det skulle kunna ta för stora proportioner i det här.
Ja, som ditt samtal i början.
Ja, exakt.
Med kombilotteriet.
Med kombilotteriet till exempel. Att vi börjar liksom backa så bakåt. Eller att liksom skolorna inför upplåsbara klassbänkar för att de är mjuka. Så att det inte ska liksom ta någon skada ifall någon får raseriutbrott. Att vi bara liksom anpassar allting efter något slags lågaffektivt samhälle. Det tror jag är ingen bra väg.
Det bästa av allt, vi lär barnen lågaffektivt bemötande. Så lärarna får stå och så får barnen vara så, vi förstår dina känslor, Kjell, att du känner dig arg. Hade inte det löst hela problemet?
Jo, här kommer vi faktiskt in på en tankelek som är lite intressant. Minns ni Stig, eller minns, har ni koll på Stig Järres rollfigur, läraren Caligula från filmen Hets från 1944, som vi hörde alldeles i början av programmet idag? Ni minns den?
Ja. Jag tror ni är minst den från 40-talet.
Hur tror ni att det vore att ta honom i en tidsmaskin till jättesmå barn idag? Alltså om han skulle undervisa till exempel dagisbarn nu 2024, hur skulle det gå? Hur skulle det låta?
Han skulle få lite skit va, i media.
Vi lyssnar, tankeexperiment.
Jaha. Vilka verb står genitiv?
Minnas, glömma, överbevisa, anklaga.
Genitiv och opersonliga verb. Exempel.
Jag kan inte jobb. Jag vet inte vad det betyder.
Slopp boken. Börja på dagens läxa. Fort!
A, B, C, D, E, F, G, H, E, I, J.
Fortsätt.
K, L, O, M.
Hej! Vad är det här? Vi ingen använder otillåtna hjälpmedel.
Jag glömde bara sudda ut.
Glömde sudda ut? Fusk, min herre! Fusk!
Jag fick någon känsla mitt i att eleven ändå lärde sig alfabetet.
Otroligt obehagligt.
Hur tror ni att den här läraren då, Caligula, hur tror ni att han skulle uppleva om han kom i en tidsmaskin från 1944 till 80 år senare, 2024, och körde sin stil och mötte dagens ungdom?
Han kanske blir så uppgiven att han blir som Rolf Jonsson.
Mm.
Att han bara liksom låter kläderna hissas upp i de romerska ringarna och sen står han där naken.
Jag undrar så här, är kanske lågaffektivt bemötande ändå att föredra framför hur det var förr i tiden?
Ja, men alltså om man tror på lågaffektivt bemötande när allting kommer omkring då, så är det bara att köra på och praktisera det, tänker jag. Men att man ändå får ta konsekvenserna, att det kanske inte funkar alltid.
Hallå.
Ja, hej, var jag kommer någonstans?
Jag kommer till Sadri, MMA-klubben.
MMA-klubben, jättebra. Ja, men vad trevligt. Hej, Kjell Agnes heter jag.
Hej.
Jag är professionell föreläsare.
Mm.
Och jag undrar lite fräckt här om ni vill köpa in mig som föreläsare. Jag föreläser nämligen om lågaffektivt bemötande.
Okej. Det är helt motsatsen vad jag lär ut. Men.
Är det? Jaha.
Vi är ett MMA-klubb där vi tävlar för att kampsport, tävling på hög nivå, professionella fighter.
Och då är det ju väldigt bra om man tar ett steg tillbaka, tänker jag.
Nej, det är inte det.
Inte det.
Då får du stryk av den andra.
Ja, och då tänker jag att det vill man ju inte. Så då går man bakåt.
Nej, men skojar du med mig?
Nej, jag får nog backa då. Jag tar många kliv tillbaka här nu då.
Okej,
ja, verkligen.
Det.
Ja.
Ha det bra.
Hej då. Hej.
Oj, vad låg efter du var. Bara säga så här, han har faktiskt fel på ett sätt. Har ni hört talas om Muhammad Ali, gamla Cassius Clay? Mm. Hans väg att boxas, det var ju faktiskt lågaffektivt. Han körde så här, i början så tog han bara att han undvek smällar. Första ronden, andra ronden, tredje ronden. Alltså som i Rumble in the Jungle till exempel, största boxningsmatchen någonsin. Och sen så, efter några ronder, då blir motståndaren trött, har slagit sig trött. Då hög Muhammad Ali. Det var liksom, han var ju lågaffektiv och han blev världens bästa boxare.
Så du tycker att den här MMA-klubben borde egentligen köpt in Kjell Agnes då?
De skulle köpa in Kjell Agnes och lära sig att lågaffektivt är bäst.
Och kanske i klassrummen då också bara att vi ser till att ha väldigt långa lektioner, så till slut när barnen har kastat färdigt alla bord och bara sitter helt utpumpade, då, vet ni vad, nu ska vi gå igenom.
Nu blir det multiplikationstabellen.
Ja.
Du har lyssnat på Fas 3 med Kjell Eriksson, Elin Almén och producent Olle Palmlöv. Alla avsnitt av Fas 3 hittar du i Sveriges Radio Play.